en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd hälsar Frida Fagerlund välkommen tillbaka till, till Europa, till Premier League. Du dök ju rätt in i handlingarna här i helgen från, från VM-äventyret då, på andra sidan jorden, tillbaks till en grå vardag på Craven Cottage.
Mm, nej, det var på Emirates, men
det var på Emirates.
Det var nästan.
Välkommen tillbaks, Frida. Kul att ha.
Allt är som vanligt här, som du.
Ja, precis. Jag har saknat det.
Ja, vi har inte utvecklat saker. Någonting sen du var borta under 5-6 veckor.
Nej, precis. Men jag har faktiskt, om det är någonting jag har fått under min tid i Australien, så är det ni funnit respekt för australiensare som följer Premier League, för att jag fattar inte hur det går till alls. Det är ju otroligt obekväma tider som avsparkarna ligger på oftast, och jag har inte kunnat hänga med någonting. Jag fick en chock när jag såg Ross Barkley i en Luton-tröja. Bara tänkte, vad är det som sker?
Du fick sen, Ross Barkley också.
Ja, och sen Traoré i en Fulham-tröja. Jag tänkte, ja, okej. Okay. Sedan.
Det har också åkt iväg några till Saudiarabien, men det kanske inte har missat.
Precis.
Under sommaren.
Harry Kane har lämnat också, det har jag noterat. Men i övrigt så har det varit en del att uppdatera sig kring.
Ja, när det hade varit. Och ja, vi börjar med den här omgångens avslutande match. Nämligen den mellan Newcastle och Liverpool. Och här saknades det inte narrativ, Frida. Du gjorde matchtexten till den här. Jag vet inte, var du på plats i Newcastle?
Nej, jag skulle ha varit, men det är ju tågstrejk här med jämna mellanrum, och det var tyvärr det under gårdagen, så att det fanns liksom ingen chans att kunna ta sig dit. Och det var ju lite synd med tanke på att det blev så himla dramatiskt.
Ja, verkligen. Seger till slut för Liverpool med 2-1 efter att ha spelat över en timme, 10 man mot 11, efter Van Dijks utvisning. Darwin Núñez kommer in, gör två stycken klassmål, får man säga, riktigt fina avslut, men det är ju, Newcastle är inte glada över den här förlusten, Newcastle-supportrarna, och det är ju så, det kan vara svårt, vi har sett det förut. Det är svårt att spela mot 10 man om man ska stänga en match. För plötsligt så möter du inte samma lag längre. Jag tyckte man såg i den här matchen, Liverpool som var helt vidöppna i början. Alexander Arnold skänker bort poäng. Jag vet inte vad han vill ligga bra till hos Saudi för framtiden genom att skänka Newcastle lite mål i början av den här matchen. Men efter utvisningen på Van Dijk så var det som att det blev mycket mindre ytor för Newcastle att anfalla på. Det blev lite mer passivt. Man hade ledningen också. Men det var ju det Eddie Howe pekade på efter matchen, att man lyckades inte stänga den här butiken. Och mot ett lag som Liverpool med spelarna som finns, då kan ju det här hända.
Ja, men det var väl, känslan var ju precis där innan halvtid när Newcastle ändå hade tryck och Almiron hade den här fantastiska möjligheten som Alisson räddade. Det är ju en av, redan nu förmodligen en av säsongens räddningar. Jätteskickligt gjort av honom. Men det behövs ju också på något sätt när man är en man mindre och det andra laget trycker på. Och i och med att Liverpool lyckades hålla borta Newcastle från att få ännu fler mål med sig just till andra halvleken, så tyckte jag ändå att det kändes som att Liverpool kan mycket väl få med sig någonting här. Man vet ju ändå hur vassa de är på omställningar. Man tittade på deras bänk och så satt Darwin där, superhungrig på att få komma in och visa vad han går för. Så att nej, Newcastle slarvade ju bort detta helt klart. De har ju en väldigt ett otrevligt facit också mot Liverpool som sträcker sig över ganska lång tid nu. Och även Eddie Howe som, tror inte han har vunnit mot Klopp på 11 försök eller någonting sånt som tränare. Men ja, det var väl ändå Jason Tindall va, som hamnade mest i strålkastarljuset, och det var väl inte alls för oväntat. Det har ju på något
såklart
sätt
han gjorde.
Det har ju ändå utvecklats någon sorts rivalitet i alla fall mellan Tindall och Klopp. Där är ju en schism pågående. Och ja, Klopp fick ju onekligen sista skrattet här.
Alltså med Jason Tindall tänker man väl att han nästan på något sätt gör det för att synas. Att han tänker att men en beef med Klopp, det ger mig så mycket skärmtid och liksom photo-op som möjligt. För det finns ju inte en assisterande tränare i den här ligan som är så bra på att hitta in på foton och bilder och tv-kameror och är otrolig linslus alltså.
Ja. Det var kanske ett rampljus han hade velat undvika just igår med tanke på gesten och det som hände. Ganska mycket kontroversiella händelser i matchen. Trent Alexander kunde varit utvisad redan före Van Dijk åkte ur. Det är ju också så här, precis som du skrev i din text Frida, det är klart att det är gult kort på den andra förseelsen, men eftersom det första gula kortet är så obegripligt så tar han ju inte. Det var så mycket som var märkligt, men det är klart, rätt ska vara rätt person så skulle han väl åkt ut där efter den tacklingen på Anthony Gordon. Det är mycket som var märkligt runt de här situationerna och framförallt det första gula kortet han får, Trent.
Men det är de nya, vad heter det, direktiven också på att han ska vara hårdare på allt möjligt som har någon form av tillstymmelse till spelförstörande eller spelfördröjande. Och där blir det ju liksom regelbokstolkning. Men då är det här någonting de fått in precis nu till den här säsongen. Såklart kommer få väldigt många sådana gula kort i början när de fått de direktiven. Och sen absolut, om du hade följt regelboken så hade Trent varit utvisad efter det. Sen så finns det någon gräns på något sätt. Och det är väl lite här jag hamnar.
Hade man följt regelboken så hade ju Trent haft med sig en frispark i den situationen.
Exakt.
Innan. Så att, ja.
Precis, det skulle han ha haft. Och ja. det är ju därför han blir, han i ren affekt också kastar iväg bollen. Och jag kan väl tycka att ja, jag fattar de här nya direktiven. Även om de flesta tränarna och spelarna inte verkar särskilt nöjda med dem. Jag menar, vi har redan sett 9 röda kort varav majoriteten är dubbla gula. Och ja, vi har spelat 3 omgångar. Det är, för att vara Premier League så är det alltså sensationell hög siffra. Och på något sätt så tycker jag väl att den här fingertoppskänslan går lite grann förlorad. Eller den gick förlorad för Brooks i alla fall. För att hade han varit lite smart så hade han bara sagt till Trent att gör du så en gång till så får du ett gult kort. Och då hade han inte satt sig i den sitsen sen när Trent fäller ut armen på Gordon och stoppar honom. För då hade han kunnat varna honom i det fallet istället. Nu blir det ju på något sätt som att han försöker göra rätt men det blir fel i alla fall. Och ja, där tycker jag väl antingen att Brooks borde ha stått på sig, gått, alltså löpt hela linan ut och visat ut Trent Alexander-Arnold. Eller om han då, som sagt, redan från början hade visat lite så här förståelse för att man eventuellt visar lite känslor ibland. Men ja, det var ju samma typ av kontroverser i Arsenals möte med Fulham också, där Marco Silva var fullständigt rasande efteråt. Så att vi kommer väl få se det här nu en tid framöver, att tränare kommer rasa mot de här nya direktiven.
Vad säger vi om Van Dijks röda då? Jag vet att här i studion så är vi nog två olika åsikter. Jag tycker att den är korrekt. Jag gissar på att Syk inte riktigt tycker det utifrån konversation vi hade.
Ja, alltså,
eller har du ändrat dig där?
Jag tycker att den kan ges.
Jag menar, jag håller med. Jag tycker också att det är rött kort. Sen kan jag ju tycka att ja, ska man verkligen få rött kort för en sån förseelse? Men det är ju en annan sak. Jag tycker att enligt regelboken så fine. Då är det ju rött kort. För att jag har svårt att förstå de som hävdar att Isak inte hade haft fritt blås mot målet. Alltså en given målchans. Om han inte hade fått stå på benen där. Den har jag svårt att se. Och det var Carragher var inne på det i Sky-studion och tyckte att ja, men det är ett felaktigt rött kort. För att man kan inte hugga fast att Isak får en given målchans i det läget. Och så tyckte Shay Given precis tvärtom. Och bara, nej, men det är väl klart att han får det ser du ju. Och sen Andrews Townsend satt och var lite mitt emellan och ville inte ta ställning. Så det visar ju också att det är rätt så svårt ibland. Men nej, jag var förvånad av att det var så mycket ilska mot det. Det är ju...
Det var... Det är, ja. Ja. Alltså Van Dijk upplever nog att han spelar på bollen i den situationen. Ja,
han rör ju bollen, men han tror också bara bort benen för Isak.
Det är ju rätt klumpigt faktiskt av ja, det är... Van Dijk.
Situationen blir liksom fel, absoluta intentionen finns där, men där är det ju Isak som gör det väldigt bra också och lyckas ta sig mellan Van Dijks ja, pendlande ben och bollen. Och sen blir det mycket på vart ligger de i linje med backar. Sen vi kommer väl in på det här kanske i United Nottingham till exempel.
Exakt, för det är ju, det, där tycker jag ju är ett mer tvivelaktigt rött kort. För där kan man verkligen...
ifrågasätta vart linjen ligger och ja, vart backen är.
Ifrågasätta hur fri han egentligen är. Hur som helst, rött kort blev det. Det var nästan som att det... stabiliserade Liverpool lite grann konstigt nog, för att det var ju oerhört svajigt. Jag tror att Newcastle nog var glada att Alexander Arnold var kvar på banan och inte blev utvisad där efter knuffen på Anthony Gordon, därför att det är ju han som släpper fram den där bollen till just Anthony Gordon, som ju var fantastisk i den här matchen. Framförallt första halvlek var han ju definitivt planens bästa spelare. Det var ju också han som spelade fram Alexander Isak till i anfallet som sen blev det röda kortet.
Han behövde det där U21-EM-et känns det som. För att ja. Jag tyckte våren var det ju mest bara snack om att han var tjurig när han blev utbytt och grejer. Men nu märker man ju att Eddie Howe har förtroende för när man får speltid. Och här gör han väl en av sina bättre matcher i Newcastle-tröjan utan tvekan.
Sen får vi se. Van Dijk var ju inte direkt glad när han klev av planen och bråkade rätt mycket med både huvuddomare och fjärdedomare och vägrade gå av plan och så vidare. Vi får se om det kommer in en anmälan mot honom. Annars är det ju...
Det lär jag det, ja.
Ja, det är en match avstängning vid friläggsutvisning om det inte är en violent conduct. Och vi får hoppas för Liverpools skull att han inte drog på sig fler matchers avstängning genom sitt beteende efter det här.
Annars blir det Kwanza i mittlås.
Ja, precis. Han kom in och fick göra sin debut där och det är klart att det var ju märkliga förutsättningar. Och vi får väl se här om ändå får spela 11 mot 11 mer än 20 minuter den här säsongen.
Ja, det är svårt att dra några riktiga slutsatser av. Jag tyckte faktiskt att inledningsvis att det märktes att Newcastles mittfält var betydligt bättre balanserat och betydligt mer sammansvetsat jämfört med Liverpools. Men det blev ju svårt att bedöma ändå också efter en sån här typ av match givetvis.
Ja, han kämpade lite med tempot tyckte jag man såg. Men han vinner ju en del dueller och det är ju det han är där för. Så att säga. Andra halvlek som sagt, Darwin Núñez kommer in, har inte haft den säsongsinledningen han hade hoppats, fått starta på bänken alla de tre matcherna, kom in här och avgör med två riktiga klassmål.
Ja, alltså han får ju, är det kvitteringsmålet var där han får en del hjälp från Botman, bollen liksom studsar på hans bakdel. Ja, väldigt olyckligt för hans del. Men Darwin har ju den här näsan för mål som vi har sett den här senaste säsongen, att han har bara, det bara sitter i ryggmärgen på honom. Han tar jättefina löpningar. Det enda vi har velat se är att han ska vara lite mer klinisk framför målet, lite mer effektiv. Och ja, det kunde man inte klaga på efter den här matchen i alla fall. Det var nog två väldigt, väldigt härliga mål. Lite fint också i Sky-intervjun efteråt, så Darwins engelska är tydligen inte särskilt bra än, så att det var Alisson som fick agera översättare för honom. Det var ju också lite gulligt, men jag tyckte han gjorde ett bra jobb, Alisson, faktiskt. Det är inte helt lätt, eller ja, han kanske hittade på också, vad vet jag, men det är inte helt lätt ändå att stå och vara översättare sådär, men ja, vi får väl hoppas att Darwin han får lite fler chanser också, för att ser han ut så här så blir det ju svårt att hålla honom på bänken.
Och var han avslutad med thank you for your support och sen skrattade.
Ja, men han, de ville ju att han skulle säga någonting på engelska, så han hade väl tränat in den frasen.
Out of context så blev den ändå. Liksom. Ja, med tanke på att han har ju haft det ganska tufft liksom, att komma in i laget och så vidare. Ja, det var roligt.
Ja, 3 poäng till Liverpool i alla fall som hänger på i toppen då med 7 poäng så här långt. Det gör även West Ham. Borta match mot Brighton och många tänkte att nu blir det tufft för David Moyes mot Mittoma och De Zerbis flygande anfallsfotboll. 78% bollinnehav för Brighton. Mängder med liksom
ska man säga, möjligheter,
möjlighet
och fotboll
med spännande anfallsspel, men Men David Moyes gör ju så här mot den här typen av lag. Vi pratade om det för en vecka sedan efter matchen mot Chelsea. Chelsea skapade massor, hade spelövertaget, såg spännande ut. Förlorade den matchen med 3-1. Brighton såg spännande ut, hade spelövertaget, skapade massor. Förlorade den här matchen med 3-1. Och vilka mål det var sen. Alltså Jared Bowens 2-0-mål är det ju säsongens mål så här långt.
Ja, väldigt fint. Jag tyckte Antonio också gjorde det väldigt bra vid, vid sitt mål.
Slaktade Webster i den vändningen där.
Vi har inte sett det. Vi fick inte se det så ofta förra säsongen. Så att, jag tror det var skönt för hans del också att han fick den här starten på säsongen. Men jag tycker väl egentligen att det mest intressanta med den här matchen, det är ju att kan det vara så att motståndarna på något sätt har listat ut hur man ska spela mot Brighton? För att Luton försökte ju ändå göra någonting liknande som West Ham gjorde i den här matchen. Med skillnaden då att West Ham gjorde det mycket bättre. Och det ska ju tilläggas också att West Ham har ju haft det svårt mot Brighton. Jag tror att de hade förlorat 6 matcher av 12 och spelat 6 matcher oavgjort. Så att det var ju inte alls något bra facit. Men de lyckades verkligen utnyttja de där svagheterna som finns i Brighton i och med att de är så himla offensiva, att de lätt släpper lite ytor bakom sig. Och nej, jag tyckte väl att Edson Alvarez var lite grann av en nyckel där också, för att hans positionering var väldigt intressant, att han på något sätt droppade ner emellan Danny Welbeck och Evan Ferguson, och sen så ibland så markerade han ju också Ferguson ganska hårt. Och nej, jag tyckte bara att de genomförde planen till punkt och pricka. Det är ju lite grann så också med Brighton att om ett försvar ligger så kompakt som West Ham gör, då liksom spelar de ut bollen till yttrarna och så förväntas de sig bara att de ska göra sin magi. Men när inte det går, alltså när ytterbackarna är så pass påslagna som West Hams ytterbackar var i den här matchen, då blir det svårt. Så att även om De Cherby sitter och säger att han missan inte kommer att ändra på Brighton spelar, så ja, jag tror att om Brighton har en sån här lite off-dag, då blir det lätt så här för deras del.
Mm. Vi ska komma ihåg att det här är ju en match där, alltså om man tittar på XG och sånt, så det här är ju, speglar ju matchen. Att det blir 3-1 i West Ham. Man kan tro att det har 78% bollinnehav för Brighton. De hade nästan 700 passningar och West Ham kunde snabbt slå en boll mellan varandra om man tittar bara rent statistiskt. Men kolla på möjligheter de skapar, kolla kvaliteten på möjligheter de skapar. Kolla kvaliteten de har när de får möjligheten att ställa om, när de har lägen. Ja, då gör de det ju helt fenomenalt i den här matchen. Och det var bara hatten av till David Moyes och West Ham för att hantera den här matchen. James Ward-Prowse är ett spelmål.
Ja,
bara en sån sak. Liksom.
Men han har ju också
brunkarmål också.
Jag vet att han inte har varit en favorit för er, men av det han har visat.
Favoritsyk hyllar han i varenda avsnitt vi gör.
Jo visst, inte hans, ja men visst, hans fasta situationer, men ja, inte riktigt från rullande boll, va? Eller
nej,
öppet spel.
Nej.
Men han ser ju ut att vara en av de bästa värvningarna, alltså sett till vad han kostade. Så att, ja, det var en bra värvning för West Hams del.
Onekligen, och vi pratade lite grann förra veckan då om Michael Antonio, att ja, han gör så här ibland, men det är liksom 10 matcher emellan. Nu har han ju verkligen kommit igång den här säsongen. Han ligger ju bakom det första målet där också, när han vinner bollen starkt mot vem det nu är. Är det Webster igen som tappar bollen där ute på kanten till Antonio? Väldigt lättvindigt, och sen att han hittar in med den. Och sen ska Jared Bowens nedtagning även och framspelning till Antonio vid 3-0-målet är också otroligt högklass. Och får man igång Jared Bowen och får igång Michael Antonio på en nivå som vi vet att de kan hålla, då är ju West Ham bra. Och då är David Moyes inte alls bekymrad över att ha 22% bollinnehav i en match.
Det var nästan bara också att Suček blev skadad där i första halvleken, för att det gjorde ju att Paquetá klev in centralt, och sen fick de in då Benrahma istället, som är lite mer av en naturlig ytter. Jag tyckte också att det gynnade deras spel, så att allt föll verkligen på plats här för West Ham. Så att det var inte så konstigt att David Moyes skulle åka hem och ta ett riktigt stort glas rött vin och njuta, för att det måste man verkligen göra. Jag tror att det här är typ den ultimata matchen för hans del, där han känner att hans matchplan satt verkligen till punkt och pricka.
Riktig David Moyes-seger. Ska de slänga in Mohamed Kudus i den här mixen också, bli mer omställningsstarka? kan man
bra,
tänka sig.
Riktigt smart värvning också, alltså, tycker jag.
Blir väl med konkurrens med Benrahma då, till exempel, kan man tänka sig. Vi får se. Manchester United, Nottingham Forest 3-2 efter en blixtrande inledning utav gästerna. 2-0 efter bara 4 minuter. Men det finns ju någonting med att mål kan komma för tidigt i en match, för att det fanns tillräckligt mycket tid för Manchester United att klättra sig tillbaka i den här matchen och till slut avgöra den. Men det är klart att har man 2-0 efter 4 minuter så grämer man sig med att åka därifrån med 0 poäng. Som Nottingham Forest gör den här. Casemiro med ett väldigt viktigt mål. Vi har pratat en del om hans säsongsinledning. Har inte sett sådär jättepigg ut. Det är klart att göra mål kanske inte är hans främsta uppgift på planen. Men det hjälper ju om man kan bidra på det sättet. Han gjorde några viktiga mål förra säsongen faktiskt. Och
det här, alltså offensiva egenskaper underskattade, tycker
det här,
jag.
Det här kan bli ett ganska viktigt mål för Manchester United också, för att det har sett svajigt ut under inledningen på den här säsongen. Hade man, du vet, förlorat den här eller tappat poäng hemma mot Nottingham Forest, så hade den där dåliga stämningen som vi har pratat om kunnat få ännu större spridning. Nu blev det inte så. Som sagt, vi nämnde det innan. Det röda kortet, det är hårt, den friläggsutvisningen, med tanke på att Willy Boly faktiskt är i situationen också. Vad säger du om den, Frida?
Ja, men jag håller med. Det är ju, Steve Cooper fick ju bita sig i tungan efteråt. Han har ju hamnat i vissa situationer där han har kritiserat domarna, och det slutar ju sällan bra. Så jag vill inte säga för mycket. Nej. Men det märktes ju tydligt att han var jättebesviken över det röda kortet, och sen var han besviken över straffen också. Och det finns väl de som hävdar att Rashford hjälper till lite för mycket, att kontakten är lite för lite för att det ska bli straff. Det är ju också en sån där situation som man kan diskutera i oändlighet, huruvida det är straff eller inte. Kontakt, ja, finns ju, men är den tillräcklig, ja, för straff?
Klantigt försvarsspel, tycker jag, att gå in i det där läget. Absolut att för Danilo, att han vill stoppa honom från att bryta in där, men det är ganska långt ur vinkel som Rashford ändå är där. Så att på så vis och på något sätt, det känns som att man skulle kunna ha skött hela situationen smidigare. Jag tycker att man hade diskuterat åt andra hållet om det inte hade blivit straff. Så kan vi säga. Mm. Så jag tycker väl inte att den är på något sätt felaktig. Däremot tar man från den här matchen, du nämnde Casemiros mål, så alltså den frisparksvarianten är ju otroligt fin. Alltså med, när Rashford slår den här bollen, Fernandes som tar den här löpningen tillbaka där då, medvetet nick in i mitten, så kommer Casemiro där flygande som en brasiliansk kanon och bara petar dit 2-2.
Det var ju en frispark i andra halvleken också där Fernandes, han ville spela den alltså snett utåt till Dalot, men Dalot var inte alls med på det, så att det blev helt bortkastad i slutändan. Så man tänker sig att de kanske har övat på några sådana här varianter på träningarna, men att alla kanske inte är riktigt med på dem varje gång. I alla fall inte i det fallet. Men Fernandes var ju, han var, han är ju lite sådär, han blir kritiserad som ledare rätt så ofta, eller att han har vissa brister i sitt kaptenskap och så vidare. Men om det är någonting han har, så är det ju en jäkla vinnarskalle. För när de hamnar i 0-2 underläge här, då måste man ha spelare som orkar kliva fram och bli förbannade och bara vill se till att vinna. Och han är ju verkligen en av dem, så att det är ju på något sätt någonting positivt för Man United att ta med sig, att man faktiskt lyckas vända den här matchen. Men det är ju förstås oroväckande att man får sätta sig i den här positionen från första början. Och nu är det Forest det handlar om. Vad händer när man möter Arsenal i nästa omgång? Vad händer då?
Målet av Taiwo Avoni igen. Han kan ju inte sluta göra mål. Han avslutade ju förra säsongen med att bara ösa in, och han har börjat den här som han fortsätter.
Man kan ju fråga sig hur United hamnar. Absolut en svag passning som föranleder det, men de hamnar i ett läge där det är Rashford och liksom Garnacho som kubbar hemåt där som sista gubbar bakom. Då har det blivit någonting snett innan. Jag vill bygga på lite på det Frida pratade om, Fernandes, att det här är ju hans sätt att leda med kaptensbindeln. Det är ju så här, det är här som är hans styrka som lagkapten, just att visa det med liksom ett jävla ranamma på planen, att visa det med att göra viktiga assist, viktiga mål, och på så sätt leda laget. Det är ju hans ledarstil snarare än att vara liksom stöttepelare när det blåser som allra starkast på så vis. Så att han är lead by example på så, vet du det, med Bruno. Så jag tycker att det här var väl ett, om man ska göra en så här pros and cons lista på hur bra lagkapten är, så går ju den här matchen rakt in i pro-kategorin i alla fall.
Ja, onekligen. Det är ju det är den här, och det var ju det som vi pratade om när han värvades, och den här vinnarskallen och vinnarmentaliteten som under några år saknades i Manchester United.
Och han brinner för och älskar Manchester United, det tycker jag är väldigt tydligt, och har varit från första dagen han var där.
Och nu får han vara den största stjärnan. Nu får han vara den som ska göra det, poängfoten, centralfiguren, lagkapten. Vi såg ju att han blev hämmad under tiden Cristiano Ronaldo var där och skulle vara den personen.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bara kryss för Arsenal, Arteta. Det känns som att han fortfarande trevar lite i med de här nya spelarna som har kommit in och vilken uppställning han ska ha. Thomas Partey i någon slags inverterad ytterbacksroll funkade väl inte så där jättebra. Vad säger du, Frida? Det är inte riktigt ett Fulham som, eller vad säger, ett Arsenal som flyger än.
Nej, det klickar inte riktigt, och Fulham var ju tydliga med att det var det de utnyttjade också under delar av matchen, att de visste att Partey skulle ta klivet in och att där eventuellt då skulle kunna dyka upp ytor. Och ja, jag skulle väl, nu har det ju blivit så att Kai Havertz har fått bära hundhuvudet ganska mycket efter den här matchen, för att supportrarna var inne på The Emirates var inte helt nöjda med att han brände vissa lägen, att han stod offside när han nog faktiskt kunde ha tagit ett kliv upp innan eller i tid. Att han helt enkelt var lite slarvig. Och jag tänker väl att en möjlighet är ju eventuellt att flytta ut White igen på högerbacken. För man saknar ändå hans kombinationer lite grann med både Saka och Ødegaard. Han fick ju till ett jättefint samarbete där på högerkanten, särskilt under andra halvan av säsongen. Och att då sätta in Partey på mittfältet igen och eventuellt då placera Havertz på bänken. Och ja, sätta in då Gabriel som mittback. Han sitter ju också på bänken numera. Men ja, det är ju väldigt tydligt att Mikel Arteta, han vill ju testa någonting nytt. Han vill att Arsenal ska bli mer flexibla. Lite så här Man City-esk skulle jag kunna tänka mig, att man kan vinna på många olika sätt då. Det är ju så i Premier League att matcherna ligger så tätt, man har inte så mycket tid ihop, att matcherna blir på något sätt träningar också. Så att han hoppas väl på något sätt att det här ska klicka till slut. Men då måste ju Arsenal bli mer effektiva på sista tredjedelen. Och ja, så ska man ju inte ta ifrån Fulham eller att de faktiskt gör en väldigt stabil insats. Och ja, Joao Palhinha, min stora favorit, han var en koloss i den här matchen. Han är så otroligt smart, han bara observerar och sen så följer han med bollen och sen så ingriper han i precis rätt tid. Och det är ju han som får in det här 2-2 målet också, när man trodde att Arsenal faktiskt hade segern i sina händer. För att då Arteta gjorde ju ett par byten där, han satte in Nketiah direkt efter halvtid istället för Leandro Trossard, och sen så bytte han även in Vieira, och jag tycker att båda de gör det väldigt bra. Det är ju Nketiah som gör ena målet, eller 2-1 målet, och det var ju också en kontroversiell situation, det kan vi kanske komma med in på senare, med Marco Silva och att han var förbannad. Men jag tyckte väl att Arteta fick till effekten av bytena, men sen lyckades de inte hålla uppe koncentrationen. De höll inte uppe koncentrationen under de inledande minuterna, och de lyckades inte hålla uppe koncentrationen de sista minuterna. Så kan man sammanfatta det.
Nej, alltså första målet där som vi sker efter någon minut bara, Andreas Pereiras, det är otroligt märkligt. Alltså Ramsdale hamnar helt, han blir helt desorienterad i eget straffområde. Bukayo Saka som slår någon konstig indianare bakåt. Och sen han bara liksom rullar in den från 30 meter ut och bara in till stolpen. Och,
det är otroligt skickligt. Det är otroligt skickligt av Pereira, tycker jag, att i det där läget var så uppmärksam, var så kylig att han ser Ramsdale har helt hamnat på mellanmål här, att han har ju inte någon aning liksom, vad ska jag göra, ska jag gå ut, nej jag ska inte gå ut, ska jag täcka den där andra ytan, nej det ska jag inte, och hamna fel, då finns den här lilla luckan till ja, vänster om honom, och så bara placera in. Jag tycker det är otroligt vackert. Sen vad Ramsdale gör där, den, välj väg och bestäm dig och följ den vägen, är väl känslan man
men det
får
säger ju också något om strukturen, att Arsenal-spelarna kanske inte är riktigt vana vid den här strukturen. Mm. Att ja, det är ju såklart en passning från Saka som han inte borde slå från första början. Men ja, jag tycker ändå det säger någonting om att de kanske inte riktigt vet vad de har varandra på planen än. Mm. Och att det är någonting som måste växa fram.
Inget kontroversiellt över den här straffen, va? På Fabio Vieira.
Nej, det var ingen som, protesterade. Tete protesterade.
Det var tydligaste. Ett krokben i straffområdet. Det, då blir det straff. Inte ens Tierney kunde missa den.
Däremot 2-1-målet där som Silva blir så upprörd över.
Ja.
Det är ju att Bassi då som kommer in istället för Tim Ream i mittlåset som är avstängd. Han ligger ju ner i utkanten av straffområdet. Och ja, det är någon sorts kollision med Saka var det väl, om jag inte minns helt fel. Och Arsenal fortsätter att spela, och det är till och med så att avbytarna, man ser hur de reser sig upp och manar på Arsenal. Titta, liksom, det är en mindre försvarsspelare, nu måste ni passa på, typ så. Och sen så kommer målet. Och Silva var ju, han var dels förbannad över det, men han var också förbannad över att Bassi drar på sig 2 gula kort och åker ut. Det andra gula kortet går ju inte att snacka om. Det är ju att han försöker stoppa en omställning, och det är väl Nketiah som kommer i vägen för honom då. Men det första gula kortet är ju också för time wasting då. Att han tar för lång tid på sig. Och Silva menar på att det är ohållbart att det ska vara på det sättet. Och det roliga var att när jag lämnade The Emirates, så jag såg först Bassi att han stod och pratade med Nketiah en ganska lång tid i spelartunneln. Och sen så när jag var på väg ut och skulle gå ut genom medieentrén då, där spelarna vanligtvis absolut inte går, så står det en soffa precis bredvid, och där satt Bassi och facetimade med någon sorts äldre man som var väldigt upprörd på honom, som kan ha varit hans pappa typ. Där Bassi försökte förklara sig och vad det var som hade hänt, och jag kunde inte hjälpa det, sa han, eller någonting sånt, innan jag gick ut. Och jag tänkte att jaha, ja, det blev en sån där dag där ingen var riktigt nöjd. Jag tror den enda jag pratade med som faktiskt var nöjd var typ Pereira, som ja, han var, ansåg att det var en dröm att han hade fått det där läget och gjorde mål i första halvleken. Och Palinha var väl också nöjd, men i övrigt så nej, det var inte många glada miner på The Emirates. Trots att Arteta menade på att Arsenal var 10 gånger bättre i den här matchen jämfört med mötena med Fulham förra säsongen.
Men just Bassis andra gula, det är väl liksom en sån här situation som också typ friläge om man släpper den också. Med ganska uppenbart försöka stoppa Nketiah från att på något sätt ta sig förbi.
Ja, det var lite amerikansk fotboll sådär, att man bara sidesteppar lite och står i vägen upp med händerna i bröstkorgen.
Ja, den var tydlig om vi säger så.
Ja, det går inte mycket att säga om. Sheffield United, Manchester City 1-2, det är så typiskt att när man tror att ett mirakel har skett då för Manchester, eller för Sheffield United, när de får in det där 1-1 målet sent, att inte mot Manchester City, man gör inte så. Det var som att de tog det personligt och så tryckte de in det här.
Kai Walker tog det personligt, att han höll på.
Varför skulle han klacka i det läget i straffområdet? Alltså Pep måste ju ha varit vansinnig på honom.
Kyle Walker har spelat sin sista match den här hösten. Han har lite utstart elvan igen.
Är inte Kyle Walker en Sheffield United-produkt från början?
Jo, det är han.
Ja, tänkte det, att han kanske blev tagen utav stundens allvar där.
Han har gått för lång tid.
Han har bara spelat en Champions League-final och en massa andra finaler, men han blev tagen av stundens allvar på Bramall Lane.
det är mer troligt att Kyle Walker har varit med i gamen så länge, så han har glömt att han en gång spelade i Sheffield United. Ja, han kände
Rodri avgör till slut med en sån jävla volley upp i nätet. Alltså Rodris betydelse i det här laget.
Ja, det går
för
inte
att han gör några sådana här viktiga trepoängsvinnare per säsong.
Han är ju fruktansvärt bra. Ja. Det är kort och gott världens bästa defensiva mittfältare just nu. Världens bästa sexa just nu. Det är den som alla klubbar som betalar miljarder hit och dit just nu i Premier League för att hitta sin nya sexa. Det där de letar efter är ju sin Rodri. För City har den och han är fullkomligt briljant i precis varenda match han spelar just nu.
Sen måste man ju faktiskt säga att Anel Ahmedhodžić, han gjorde ju sitt bästa ändå för att få Erling Haaland ur balans. Jag tror nästan att han hade lyssnat på Ben Mee som ju avslöjade förra säsongen att han nöp Haaland vid ett tillfälle och fick honom riktigt stingslig. Och jag vet inte om Ahmedhodžić gjorde någonting liknande, för att Haaland... Nej, han hade svårt att hålla sig lugn. Det var ju riktigt, det verkade ju som att allting gick emot honom också fram tills han faktiskt får nicka in det där målet och man ser hur han bara verkligen så här pustar ut, för att det var en ganska jobbig match.
Han såg knappt glad ut, han bara sa, men för helvete, nu.
Sen dök Terry Flanagan upp på hans rygg. Den gamla boxningsvärldsmästaren flög in därifrån.
Var det det?
Ja,
ja, det var ju rätt sant också.
Det var ju något.
Jag såg bara att det var någon supporter som dök in där.
Det var en gammal boxare.
Tacksamt för matchvärden där som skulle brotta ner honom då.
Jag hoppas att han var någorlunda medgörlig där efteråt i alla fall.
Det är ju intressant också att nu... Förra matchen mot Newcastle så var ju Phil Foden den som stal rubrikerna och han var bäst på planen och sådär. Och det känns väldigt klassiskt pepp att sätta Foden på bänken då i nästkommande match. Nu var ju inte Pep här ju, han är ju hemma i Barcelona och han har ju genomgått en ryggoperation. Men jag antar att han drog rätt så mycket i trådarna ändå, för att hans assisterande satt med AirPodsen in ganska ofta. Så att jag kan tänka mig att det var Pep från sjuksängen som ringde och instruerade vad han skulle göra.
Ja, annars hade de nog gjort fler byten än vad de gjorde. Det blev ett byte och det var i minut 86. Men Foden hade väl också haft någon form av krasslighet eller något inför, väl var det väl också snack om. Eller... annars är det ju faktiskt tjänstefel att inte låta honom spela efter. Det är ju nästan sadistiskt att inte låta honom spela efter förra matchen han gjorde. Sen går han ju in och gör den där assisten. Måste vara att det var en misslyckad bollmottagning snarare än något annat. Så gör han det ju bra de få minuter han får på planen här ändå.
Ja, Phil Foden är ju helt fantastisk i den här centrala rollen han haft under inledningen på den här säsongen. Har ju varit ligans bästa spelare, tycker jag. Bournemouth, Tottenham 0-2. Ange-effekten fortsätter. Dejan Kulusevski i protokollet, Maddison i protokollet. Spurs, kanske inte deras bästa match så här långt rent spelmässigt, men de är bra, de mår bra och man är med där uppe.
Ja, nej, men verkligen, vi sa väl det när James Maddison blev klar för Tottenham, att har inte han alltid varit en Tottenham-spelare? Att det känns så naturligt,
ja, känns
att han
verkligen så.
Gick dit. Och det visar han ju nu också varför man satt med den känslan. För att han har ju verkligen smält in oerhört bra i laget. Han bär ju tröjan nummer 10, men han är lite överallt. Han är ju en sexa och sen är han en åtta och sen är han helt plötsligt en tia. Han har ju den sortens frihet. Det märks ju att Postecoglou, att han litar väldigt mycket på honom på det sättet. Och alltså nu är kanske det är kanske en hot take på ett sätt, men jag tror inte att James Maddison hade varit så här pass involverad i spelet och så här pass bra om Harry Kane fortfarande hade varit kvar. Och det säger jag ju med vetskapen om att Kane var han är en av världens bästa strikers, och det är givetvis ett jättestort tapp, och Richarlison har väl inte lyckats leva upp riktigt i den rollen än så länge, men just det här med att Kane droppar ner så mycket och han är ju verkligen involverad i spelet, jag tror eventuellt att det hade kunnat komma i vägen lite för Maddison, att han får mer utrymme nu. Och jag nästan så att jag tycker att Southgate också ska ta sig en titt på detta, för att det kan vara en bra backup plan för honom, som ju han förlitar sig väldigt mycket på Kane i engelska landslaget. Men just det här att man har det här alternativet, att man kan spela Maddison i den här rollen om man då har en striker som håller sig lite mer i straffområdet.
Ja, alltså, och bara det faktum att vi står här utan Harry Kane i Tottenham, och att det är ett lag som verkar må bättre än på många år. Supporterna sjunger, vi har fått vårt lag tillbaka. Och då pratar vi 2 veckor efter att deras största spelare genom tiderna har lämnat för Bayern München. Jag menar, det Ange har gjort för det här laget, för den här truppen, och hur bra alla verkar må runt Tottenham och i Tottenham just nu. Det är verkligen fantastiskt, för att det hade så lätt kunnat vara någonting helt annat.
Man ser ju ganska ofta effekten där, tycker jag, när en storstjärna lämnar en klubb som har varit en tydlig storstjärna. Mm. Att det oftast på något sätt väcker en grupp på att ja, men då kanske det är väldigt många andra som säger, nu måste vi steppa upp. Nu kan vi inte bara titta på vad Harry gjorde, som man kanske gjorde i andra situationer tidigare. Och det tror jag ändå ger någonting, att det blir liksom en lag där alla steppar upp, för alla förstår hur mycket svagare pappret man har blivit av att Harry Kane har försvunnit.
Ja, men sen är det svårt att säga det när Madison är ny också. Ja. Sen så om man tittar på mittfältet, så jag tycker väl det är ju där också som man verkligen har hittat rätt nu med att man har Madison, Bissouma som hade väldigt svårt att komma in i det förra säsongen, och sen så Sardo också, att man har hittat den trion. Där finns en stabilitet också. Sen har ju Tottenham sina svagheter. Vi har sett att försvaret har svajat i vissa lägen och så, men ja, där har man på något sätt hittat rätt, och det räcker för att offensiven i alla fall ska rulla på.
Det säger också en del om hur mycket man ska titta på en nuvarande trupp när en ny tränare kommer in, för att det var väl inte många som räknade med många av de här spelarna. Tänker jag på liksom Sarr kanske framförallt, Bissouma såklart efter den svaga första säsongen, i planerna att man pratar om att man måste ha en ny defensiv mittfältare, måste ha det här. Sen om du bara hittar en tränare som kan nå, liksom, få ut potentialen av spelare, alltså Bissouma, nu vann vi kanske inte det i den här matchen, men de två innan så var han klart bäst på plan. Och helt briljant för att han har fått en tränare där han funkar under. Sarr, som jag också liksom bara varit i periferin tidigare, är jätteviktig att spela det här nu. Så att hittills är det ju otroligt spännande ut det här Tottenham, och det ska bli väldigt kul att följa dem under den här säsongen, för jag tycker att de har fått en väldigt, väldigt bra start i alla fall.
Och det som också är intressant, att den som kanske, som vi har varit nummer 2 under Harry Kane-tiden och senaste åren, har ju varit Heung-min Son, och han har ju egentligen inte sett sådär jätte pigg ut under de här matcherna, utan det är andra spelare som har kommit in, och såklart James Maddison som får spela med frihet. Burnley, Aston Villa. Villa har ju, vi har ganska höga förhoppningar på Aston Villa den här säsongen. Unai Emerys fotboll, det blev en kalldusch i första matchen mot Newcastle. Efter det har man fått spela ut mer, och 3-1 mot Burnley efter 2 mål av Matty Cash.
Matteus Cash, om jag får be namn.
Som han bara bombar upp där, och han har fått liksom en större offensiv frihet under Emery. Det är ju rätt tydligt.
Ja, Matty Cash kallas ju för The Polish Cafu. Vilket, det är vad det är. Han är ju faktiskt inte känd för att göra särskilt många mål. Jag tror väl att hans senaste villamål innan det här var väl nästan 1,5 år sedan. Så att han gör inte jättemånga mål, men nu fick han ju faktiskt nu fick han ju den här lite mer offensiva rollen, och det gick ju bra, får man säga. Sen får man ju också tillägga att Burnley, som jag har väldigt många nya spelare, vad är det, 13 nya spelare, det märks ju på något sätt att de är ett nytt lag. De är inte riktigt samspelta, så ja, Kompany har det ganska jobbigt för tillfället.
Känns som att Kompany har rivit upp ganska mycket av det som var liksom framgångsreceptet från Championship. Det är mycket nya yngre spelare, så, och det känns, som du sa Frida, ganska liksom osammanhängande och osynkat hittills. Så det är väl lite, jag tror inte det var jättebra för dem att de fick den här matchen i andra omgången uppskjuten. Absolut, att få mer träningstimmar och så vidare och sånt, och det kanske är visat jätteviktigt, men det känns som att de behöver spela ihop sig också och hitta rätt på i själva matchsituationen. Och här, Villa är ju för bra helt enkelt för Burnley att kunna sätta någonting emot. Vi pratar om bra nyförvärv, Moussa Diaby måste ju in i den kategorin, tycker han har sett otroligt viktig, otroligt bra ut på väldigt kort tid för Villa. Och då har vi sett ganska många yttrar tidigare som har hypat på samma sätt som till exempel Moussa Diaby, som inte har kommit in lika fort, som har haft längre startsträckor. Jag tycker Diaby har visat in kvalitet direkt. för Villa. Och sen som sagt, när du har den formationen du har med tre mittbackar, och Torres, Carlos, Konsa bakom, och du får Cash och Lucas Digne också i offensiva positioner, så kommer de göra fler poäng. Din gjorde ju 3 assist i veckan i Europa Conference League, och nu var det Cash som gjorde 2 mål, så de kommer nog fortsätta att leverera poäng. Och jag tror inte vi behöver vänta 1,5 år till på att Matty Cash ska göra sitt nästa mål för Villa.
Nej, och jag menar, nu gick Mings ut skadad här för...
det var ju ett tag sedan nu.
Ja, en vecka sedan. 2 veckor sedan. Men man kan fortfarande ställa upp en trebackslinje med Pau Torres, Diego Carlos och Ezra Konsa. Det är inte dåligt.
Absolut inte. Det här är ändå ett lag som har Juri Tielemans kvar på bänken fortfarande, ska vi komma ihåg också.
Ja. Och som sagt, Matty Cash, som jag har sett som en ytterback, en ganska klassisk så här, men ändå brittisk, upp och ner, överlapps ytterback och slå inlägg. Nu tar han sig in på helt andra ytor och jag menar, löpningarna på bortre stolpen och så vidare på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Det,
han är väl en gammal ytor dock, är han inte det? Tror det.
Han är väl det.
I grunden,
ja.
Va?
Ja. Men ändå, han är ändå, hans offensiv har ju väldigt mycket bestått i just att offensiv, tempostark, men det är inte en spelare som har brutit in i straffområdet på det sättet, vad jag har noterat i alla fall tidigare i hans spel, och det gjorde han ju mycket nu.
Ta sig vid nyvunna polska friheter på något sätt här. Nu är de inte så nyvunna, han har ju varit polsk landslagsman ett tag, men ändå.
Robin Olsen spelade den här matchen, gjorde väl det han skulle.
Ja, 6 av 10 sätter jag på honom.
Ja, det känns så. Vi tar oss vidare från Burnley Villa till Chelsea-Luton, fredagsmatchen. Chelsea som hade en del frågetecken kvar att räta ut efter inledningen på den här säsongen. Det är ju tacksamt att få Luton på hemmaplan då, för att Luton räcker ju inte till i de här sammanhangen. Det så här långt i alla fall.
Men framförallt Raheem Sterling.
Ja, vilket mål han gör.
Ja, men vilken match han gör. Mm. Alltså vilken form han är i. Och vad kul det är att se honom spela fotboll just nu. Och kul att se Chelsea spela fotboll tycker jag också. Man kan säga vad man vill om att Luton inte räcker till. Men jag tycker att sättet de tar sig an den här matchen. Liksom sprudet, det är kreativt, det är sprudlande. Det finns en tanke hela tiden. Känns som att Pochettino har fått in det han vill i det här laget. Sterling som sagt, bara hans nu tydligare roll han har gjort jättemycket för hans spel. Sättet han gör 1-0 målet på givetvis, men även allt annat han tar sig för i den här matchen håller ju absolut högsta nivå. Och en Nico Jackson som ju får sitt mål äntligen också, har verkligen jobbat ihop det där med tanke på att han har gjort i princip allt rätt förutom mål fram tills då det här 3-0 målet han sätter. Och nej, jag tycker det ser väldigt bra ut. Men vad du ser, Frida?
Ja, i Störlings fall så är det väl framförallt att han får ligga lite högre nu jämfört med vad han gjorde förra säsongen, att han får bollen lite högre upp i planen. Jag tror att det gynnar honom också. Jag gillar ju 1-0 målet väldigt mycket, för att det är på något sätt allt det där som Raheem Sterling var för ett par år sedan och som vi har saknat den senaste tiden, att han faktiskt kan göra den typen av mål. Oerhört hög klass. Och sen tror jag inte man ska underskatta heller att Caicedo faktiskt har kommit in i laget nu, och visst, han kostar jättemycket pengar och det ena med det tredje, men han tillåter ju ändå en sån som Enzo Fernandes att ta sig lite större frihet och högre upp i planen han också. Och jag tror att det gynnar Chelsea, för att de har förlitat sig väldigt, väldigt mycket på Fernandes, eller Enzo Fernandes, sedan han kom dit. För han har ju faktiskt varit bra, och han har ju inte blivit så kritiserad för den höga prislappen, för att han faktiskt har varit värd det, eller att han har visat att han är en oerhört bra spelare. Men problemet har varit för Chelseas del att allting har gått igenom honom. Och jag tror att nu får man till den där balansen lite bättre med Caicedo också. Det kommer komma större test här framöver, där man verkligen får se Caicedo sättas på prov ordentligt. Men han är en oerhört bra bollvinnare. Och sen ska man inte underskatta Caicedo. Även han kan faktiskt skapa chanser framåt. Så att de har ju faktiskt landat en högst kompetent spelare där. Så att nej, det ser ju faktiskt ut som att de har börjat få till balansen lite bättre där.
Luton finns väl inte så jättemycket att säga om. De hade inte mycket att hämta i den här matchen helt enkelt.
Det är ju lite trist med Luton, för att det här är ju typiskt ett sånt lag som även när de gör en en hyfsat bra match så får de ingenting med sig. Här under den första halvleken så hade de ju i stort sett ingenting. De kom ju knappt ut ur, eller ja, upp på offensiv planhalva. Men om man exempelvis tänker på Brighton som slutar med en 1-4-förlust så kändes det ju inte som en 1-4-förlust. Luton var ju med i den matchen rätt så länge. Men ja, man ser där att det är möjligtvis så att kvaliteten inte riktigt räcker till. Men å andra sidan så, det viktigaste för Luton var att de fick sina pengar. Nu har de fått dem. Så att jag är inte särskilt orolig för dem. Även om vi vet att det har varit mycket upp och ner de senaste 20-30 åren. Men förhoppningsvis så står de på stadiga ben nu.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Alla tre nykomlingar kvar på noll poäng efter tre spelade omgångar. Det är de tre och sen är det Everton. Längst ner av alla på samma målskillnad då, minus 6 som Luton. Efter det här ångestmötet med Wolves som stod båda två på noll poäng inför här. Och det är två lag som vi har tippat kommer vara nere och slåss. Där bland nedflyttningsplatserna. Och det är Everton framförallt som bara inte får någonting med sig. De får frilägen, jag vet inte hur mycket målchanser de har bränt den här säsongen hittills. De bränner ju en hel del även här. Danjuma träffar stolpen. Sa gör en helt sinnessjuk räddning också. Det är nästan så att vi hade ju många, många fina räddningar den här omgången överlag i många matcher. Pickford gör ju också en helt sanslös räddning här, men håller samtidigt på att ställa till det fullständigt i ett missförstånd. Det blev bara ett mål, det var Wolves som gjorde i slutet. Kalajdzic, kul för honom efter hans
verkligen
tunga skada då, men han värvades förra sommaren ifrån Bundesliga någonstans. Gör en match jag minns inte men gör en match och drar korsbandet och missar det hela säsongen. Kommer tillbaks, jag tror att det är hans typ tredje eller fjärde match eller någonting bara i Wolves-tröjan. Sen har värvades då för över ett år sedan
från samma klubb som Otaruendo för övrigt.
Ja, okej.
Okay. Så någonstans i Bundesliga var en helt korrekt analys av sammanhanget.
Jag gör det här. Han får ett hårstrå på bollen i alla fall och styr in den sent i matchen, och då är det ju mörkt och det är tungt och det är motvind och det är allting på Goodison Park, och de kommer få gnugga för att ta sig upp ur den här källan som man befinner sig i, för att den här matchen på hemmaplan mot ett lag som man behöver hålla bakom sig om man ska rädda ett nytt kontrakt, den var tung, den här förlusten för Everton.
Ja, så när man såg Wolves möta Brighton så satt man ju och tänkte att nej, det här kommer aldrig gå. De gör alldeles för få mål. De skapar ju rätt mycket chanser, men det är inte mer än så. Och sen med Everton då som hade den här fruktansvärda matchen borta mot Aston Villa som slutade 0-4. De spelar ju faktiskt upp sig märkbart och är på något sätt vad Wolves var mot Brighton. Med skillnaden då att, ja, men Everton får inte heller in något mål och sen så får Wolverhampton in det här målet mot slutet. Så att det blir ju väldigt små marginaler i slutändan. Men ja, nu är Everton där igen. Alltså det är, att de alltid ska få de här inledningarna på säsongen. Eller det känns som att det alltid är så här. Och ja, nu förväntar vi oss att de kommer vara med och slåss där nere eventuellt i botten. För att gör man inga mål framåt, då blir det ju väldigt svårt. Sen är det väl ingen slump kanske att... Ja, alltså nu är det ju inte, nu ska man inte skylla för mycket på en sån som stackars Mopär och så vidare. Men har man den typen av anfallare som ja, inte riktigt är givna, alltså kliniska målskyttar, då det blir väldigt tufft. Så att de får väl hoppas att Dominic Calvert-Lewin eventuellt kommer tillbaka då. Men Det är också mycket begärt att han ska komma tillbaka och frälsa dem. Det har de ju trott nu de senaste 12 månaderna och det har inte hänt än så länge. Så att, riktigt prekär situation.
Hur är skadesituationen på honom där? Det pratades om fraktur på kindbenet där efter. Det såg ju inte alls bra ut.
Nej, men det ska väl inte vara så farligt, va? Jag tror inte det. Det står i alla fall tidigt september, så att vi får väl se någon vecka kanske.
Ja, han kommer behövas, för Mopé är inte mycket att hänga hatten på.
Nej, fick inte ens komma in i den här matchen.
Nej,
Mopé
satte ju standarden i första matchen, men han brände allt som gick att bränna.
Exakt.
Jag tror att han har väl ett av de högsta, liksom, om man bara tittar per 90 minuter, så han har de högsta XG-snitten i hela ligan. Han har inte gjort mål då, uppenbarligen.
Nej.
Men här fick han ju inte ens komma in, och säger väl en del om vad Sean Dyche tyckte om de inledande matcherna. Alltså, problemet är också att på två gånger om på Goodison Park förlora med 0-1 i matcher där du faktiskt spelar ganska bra. Du skapar saker, men du får inte målet och släppa in sista kvarten, sista minuterna. Det är de absolut sämsta tänkbara sättet du kan förlora matcher. Det var bättre om han förlorat med liksom 1-4 och sett ut som på sig nötter. För då hade man ändå kunnat se en förbättringspotential. Ett lag som Everton med den kvaliteten som de har, eller brist på kvalitet, de kommer inte ha konstant bra insatser under en säsong. Och då gäller det att när du väl har bra insatser, som den här mot Wolves, då måste du få med dig något mer än att släppa in ett 0-1 mål i 87 och bli helt tomhänta. Det är oroväckande.
Sen min chock över att Fabio Silva redan är 21 år gammal. Det känns som att han fortfarande ska vara så här 18 år, en supertalang, eller vad han nu var när han signades till Wolves. Det var ett tag sedan tydligen som han anlände.
Att han dessutom är tillbaka nu också och startar på topp. Fabio Silva kostade, och Kalajdzic.
Han kostade ju
det. Det gjorde han.
Ett offside-mål där han ganska onödigt sprang offside. Han hade inte behövt göra det. Det hade kunnat få igång hans karriär kanske i Wolves. Han behöver ju göra lite mål om den där prislappen ska på något sätt betala sig.
Han gjorde ju en del mål när han var borta, i alla fall i Anderlecht och PSV Eindhoven. Men
han har inte riktigt den där killerinstinkten.
Nej.
Bara tänka på den missen han hade mot Brighton till exempel, att nej, någonting som inte riktigt, han har inte riktigt det självförtroendet, men det kanske.
Nej, han är fortfarande bara 21.
Ja,
det kan vi ju lägga till också.
Vi har en match kvar som vi inte har nämnt, Brentford Palace 1-1.
Ja. Är det det mest väntade resultatet den gångna helgen? Ja,
älskar det här. Det är liksom årets mittbacksmål av Andersen. Glidtacklar in i situationen och liksom
lite så Petter Hansson stuk.
Exakt, det kändes verkligen så. Men den där är också så här, löpningen in är liksom så här, det finns så mycket vilja, men första touchen in i boxen är ju jättedålig. Han får bollen för långt ifrån sig, men man liksom, man tuffar på in och kastar sig med fötterna först och lyckas peta in den där. Jag gillar det målet.
Men glädjen jag för Kevin Schade och för Brentford framförallt att Schade gör mål. Och det var kanske tur att han gjorde ett sånt snyggt mål också, så att det vägde
upp för det var ett finare mål än Palace, det får man säga. Det var ett jättefint, alltså hela spelet hela vägen fram till målet också var riktigt, riktigt hög kvalitet faktiskt, passningsspelet, hur de tog sig ur pressen och tog sig igenom hela vägen. Lång boll fram till Chad och sen så gör han ju rätt mycket på egen hand efter det.
Det är en spelare man investerat väldigt mycket pengar i för att vara Brentford också, och som är tänkt att vara. Alltså de hade en väldigt tuff första säsong får man ju säga ändå, som inte riktigt alls kom igång eller levde upp till prislappen. Även om det är en väldigt lovande spelare. Sen är det ju fortfarande Johan Wissa och Mbeumo som har snott rubrikerna offensivt när Ivan Toney har saknats. Det var nog skönt för Chad att få bidra han också i offensiven.
Ja, och sen kom ju Chad i januari också, måste man komma ihåg. Så att han, det är inte
är det januari?
Ja, han kom i januari.
Så det är jag trodde han hade kommit för ett år sedan. Tiden går inte så fort som jag trodde då, uppenbarligen.
Så det är inte helt lätt att komma in mitt under säsong, menar jag.
Det var hans första mål i Brentford-tröjan detta också. Mm.
Fint var det. Mm. Vi ska ta lite frågor och vi börjar med en från Gasen. Han undrar, varför startar inte Arsenal med Gabriel och låter Kivior gå före honom? Har det skurit sig med Arteta?
Ja, det här är ju faktiskt en högst intressant diskussionspunkt kring Arsenal. Jag menar, Arteta menar ju att det handlar om taktiska att det är ett taktiskt beslut att låta Gabriel sitta på bänken. Och det kan jag kan förstå det på ett sätt, för att Ben White har ju väldigt fina passningsfötter, och vill man då involvera honom mer i spelet, om man vill ha Partey som högerback, alltså utgångspunkt, och sen kliver han in på det centrala mittfältet, ja då är väl Ben White och Saliba ett vettigt alternativ. Men samtidigt så har det ju dykt upp lite rykten om att saudiska ligan ska vara intresserad av Gabriel, även Real Madrid och så vidare, så att man vet ju inte om det möjligen har, alltså att det finns någonting annat bakom. Men samtidigt så när Gabriel väl har kommit in så har han ju verkligen, man har ju inte märkt på honom att det skulle vara någonting. Och vet, efter mötet med Crystal Palace så kramade det, var i stort nästan den första spelaren som Arteta kramade om efter matchen var Gabriel. Så att nej, det är väl ett taktiskt beslut antagligen, men jag tror väl inte att det är helt omöjligt att han eventuellt kan få chansen för start igen om Arteta väljer att återgå till det här gamla spelsystemet.
För jag tycker det är väldigt underligt att en sån spelare, med tanke på hur bra och viktig han har varit för Arsenal, flyttas bort i en sån här taktisk rokad. Absolut, Arteta vill förändra, han vill ta det här laget närmare där de jagar, vilket är Manchester City. Och Mikel Arteta ser då metoden för att göra det, att ja, förändra saker, även om det har varit fungerande koncept, för att det inte har varit fungerande nog, för de vann inte förra året. Att då liksom offra Gabriel i det för det här, jag är högst skeptisk till det, om det inte är så att Arteta har flugit lite för nära solen i den,
ja, men jag,
i den bedömningen.
Ja, men jag tycker inte det handlar så mycket om huruvida Gabriel ska starta, alltså för att han är bra, utan jag tycker det handlar mer om att vill man ha Ben White som högerback istället, tycker man att man får ut mer av att ha Ben White som högerback kontra att ha Partey som då kliver in centralt. Ja, där finns ju ett dilemma, så där absolut kan ju möjligtvis Gabriel vara ett bra alternativ då att sätta in, men jag tycker inte riktigt det hänger på huruvida vem är bäst av Ben White och Gabriel. Alltså det där
Ben White, det här förutsätter att Ben White ska spela höger givetvis.
Ja, precis, också. Men jag, det är det jag menar, att jag är inte så upprörd av att Gabriel inte spelar, utan man är kanske mer då tänker till vad är det för typ av formation man ska spela med, alltså mer så.
Ja, om man är ytterback i Arsenal just nu så är det ju, borde man fundera över sin tillvaro, tror jag, med tanke på hur Kivior användes till vänster här nu och så vidare också. Det är väl en känsla han har.
Ja, men sen har ju Zinchenko, han var väl inte riktigt startklar heller. De gick ju faktiskt ner på en, alltså Ben White gick ut till höger där en bit in på andra halvleken när Zinchenko kom in också. Så att det kanske indikerar då att Arteta möjligen ska gå tillbaka till det gamla succésystemet, som man vill ändå få kalla det. Det gick ju bra förra säsongen, många gånger.
Just det. Peter Andersson vill att vi ska hylla hur Eddie Howe uttryckte sig i intervjun efter matchen. Inget gnäll, bara ryggrad och sansad, befriande att se och höra.
Men han har ju,
han brukar vara rätt sansad.
Varför skulle Eddie Howe vara upprörd över egentligen? Ja, den Alexander Arnold möjligtvis, men jag menar, Van Dijk fick ändå sitt röda kort, han fick spela med en man mer. Han ska ju vara rosenrasande på sina spelare, höll jag på att säga. Och faktiskt också möjligtvis ifrågasätta sig själv lite. Hade man kunnat göra mer som tränare?
Alltså, byterna han gör får ju väldigt negativ effekt på Newcastle. De tappar ju mycket av sitt anfallsspel och samtidigt blir lite ihåliga på mitten. För Tonali kliver ut, Isak kliver ut, vilka är det mer som han tar ut i den där? Han tar ju ut, det kändes som byten man gör om man leder med 2-3 bollar, inte om man leder med 1-0 mot ett bra motstånd.
Det är liksom, om man hade hovat en sten så hade det inte varit i ett glashus, utan det är liksom glasfriggebod, om vi säger så, med tanke på liksom hur hela, ja, hur de bara kastade bort alltihopa. Så att när det var nog inte läge att börja attackera både den ena och andra.
Fylla ifrån sig nu.
Nej.
Bayern Barbaren Malcolm skriver: är Ange the truth?
jag trodde Ben Doak var sanningen och ljuset. Det brukar du säga.
Ben Doak är sanningen och ljuset, absolut. nej, men jag alltså, än så länge så är det ingen som kan ifrågasätta effekterna han har haft och den positiva effekterna han har haft på Tottenham.
Han är väl också på något sätt det som Tottenham vill vara och som de faktiskt har velat vara de senaste åren, trots att man har anställt tränare som har haft en filosofi som har, ja, men, varit tvärt emot det man har sagt sig då vilja vara. Alltså särskilt Daniel Levy, jag menar, redan när han började leta efter en ersättare, ja, men då i samband med att Nuno till slut fick komma in, ja, men det, Nuno var ju inte den typen av tränare som han ville ha in. Och sen så då att, ja, men att det blev den sortens tränare, och sen med Conte som är som han är, lite mer pragmatisk. Ja, nu har de väl egentligen hittat någon som stämmer överens med sin självbild. Så att, ja, det kanske förklarar delvis också varför det är så bra stämning på Tottenham Stadium nu för tiden.
Hur mycket Ange-feber har det rått borta Down Under då?
Ja, alltså Robbie Williams. Down Under, det jag tänkte säga, att Robbie Williams har spelat in den här sången som Tottenham-supportrarna har skrivit om Ange, att han har skrivit om den gamla monsterhitten Angels, så att nu sjunger de om Big Ange istället. I Australien så jag blev faktiskt förvånad över hur jag trodde ändå att fotbollen var större i Australien än vad den är. Den är inte alls stor, men Ange är ju faktiskt en av få som människor känner till. Och ja, som jag har förstått det så är det en ganska stor grej ändå att de har en tränare i Premier League nu. Och också för att man ska komma ihåg det, att det finns en väldigt, väldigt stark rivalitet mellan England och Australien. Och det kanske man inte tror riktigt. Man tror att ja, men det finns så många, ja, men band mellan England och Australien, som man tänker sig att det där är väl ingenting.
Kan man ju titta på hur de banden har skapats, som säger, så
jo, det finns en rivalitet i det. Men även från Englands sida, att man ser ner lite på australiensare, och särskilt då i fotbollssammanhang. Ja, man tycker väl inte riktigt att de förstår sig på fotboll, och det gör de väl inte egentligen, men Ange är väl ett undantag från den regeln då, att han kan ju faktiskt fotboll, och jag tycker att han har verkligen bevisat sig de här inledande veckorna i Premier League.
Ja, hörde ni, så kul att ha dig tillbaka igen, Frida. Nu känns det som att säsongen är igång på riktigt härifrån. Så mycket kan jag säga. Premier League fortsätter i rasande takt. Vi har deadline day på fredag. Vi ska spela in en sillipod här om ett par timmar också, därför att imorgon är vi upptagna med annat, så att vi får dubbeljobba idag, du och jag, Makoto. Och det kommer mer, och ja, det är så mycket fotboll den här veckan. Och sen så är det full omgång till helgen, och sen är det landslagsuppehåll snart också, men det orkar jag inte ens tänka på. Men i alla fall från oss här idag så säger vi tack för att ni har lyssnat, och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuel.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sånn.